Lunds tingsrätt där han är åtalad för bland annat grov våldtäkt. På fredag möts EUs finansministrar i Luxemburg och vi andra, vi kan fira midsommar. Äppelbo gånglåt med Rättviks lilla spelmanslag. På lördag är det midsommardag och på söndag är Godmorgonvärlden tillbaks igen. Ha det bra tills dess.
Det här var en repris från i förmiddags. Det är midnatt och vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Situationen i Mellanöstern är mycket allvarlig, konstaterar Sveriges försvarsminister Paul Jonsson i SVT:s Agenda. Ministern säger att om Iran skulle angripa amerikanska installationer skulle det kunna leda till en stor hämndaktion. Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP att Iran sagt till medlarna från Qatar och Oman att inga förhandlingar kommer att ske medan attackerna pågår. EUs utrikesministrar träffas på tisdag för att diskutera konflikten mellan Iran och Israel. En person har dött och 13 skadats i en ukrainsk drönarattack mot ryska Djelabuga i regionen Tatarstan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Attacken riktades mot en anläggning där just drönare tillverkas, enligt ukrainska medier. Guvernören i ryska Tatarstan säger att drönaren sköts ner. Rester av drönaren träffade en bilfabrik som orsakade en brand. Den svenska regeringen har fått hård kritik på hemmaplan för sin klimatpolitik, men nu kommer beröm från EUs klimatkommissionär, den nederländske politikern kristdemokraten Wopke Hoekstra, som säger i SVT:s Agenda att Sverige gör ett citat fantastiskt jobb. Hoekstra lyfter fram att Sverige presterar över sina målsättningar i arbetet med elektrifieringen av fordonsflottan och förnybar energi.
It is equally true that if you look at other domains, and I was already mentioning the electrification of the car park or renewables or investments in electrification, there you are outperforming your targets.
Kristdemokraten, alltså där, Wopke Hoekstra. Det var Ekots nyheter klockan midnatt, ska jag säga. Nu säger jag tack för mig.
P1, Sveriges Radio.
Måndagsdygnet och midsommarveckan i denna kanal inleder vi om en liten stund med Spanarna.
Det är inte dig det är fel på. Det är alla de här kvinnorna det är fel på. Det är du som är offret, det är dig som det är synd om egentligen.
Vad är det som lockar med manliga communities?
Man ägnade sig, kan man ju säga, lite grann åt att skapa människor en offerroll, peka ut fienderna och sen skapa ett språk.
Fabriken, om killar, kvinnohat och konspirationsteorier. Lyssna på Fabriken i appen UR Play.
Och denna P1-natt också. Närmare bestämt 13:30. Och nu ska vi få ta del av den senaste sittningen med Spanarna från i fredags. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, där dunkar vi in, den blomstertid nu kommer. Och vi med den, välkomna till programmet där små detaljer i vardagen läggs ihop till ett sammansatt pussel och ger oss en fingervisning om vad som komma skall i vår annars så ovissa framtid. Och de tre stora tänkarna idag består av Camilla Liv, präst.
Jajamän, ja. Stor tänkare.
Ja, det vet vi. Jonathan Lindström, inte mindre tänkare, han tillika arkeolog.
Ja.
Och Jessica Gedin.
Ja, också tänkare.
Ja, mycket stor. Eller
du satt där och tänkte så.
Nej, jag undrade vad min presentation skulle bli. Ja. Men jag hade ingen titel.
Nej, men du har så många, ska vi säga, programledare idag.
Ja, det kan vi göra. Ja, ja det tycker jag verkar lämpligt.
Ja, det är så känd från Babel och annat. Fredagen den 13. Har det känts av? Nej, ja, det är dumt att jag påminner er.
Har någon gång läst någonstans att för söndagsbarn är 13 ett lyckotal? Och det har jag anammat eftersom jag är så skrockfull lite grann ibland.
Men vad har du läst det någonstans? Väldigt. Vad var källan?
Nej, jag vill inte kolla upp källan.
Nej.
För det kändes så himla bra.
Absolut.
Att tänka att nej, men det är ingen fara för mig idag.
Vissa saker ska man
ni andra
kolla
däremot.
Upp.
Nej.
Men detta har ju någon slags kristen bakgrund.
Oh, jag har spanat om detta och jag kommer inte ihåg vad det handlade om.
Känner du till
men är det inte Judas, det där gamla 13 vid bordet grejen?
Just det.
13 vid bordet, och det var väl också på fredag när vi uttaget. Var
ja, det var
dag.
På en fredag som Jesus blev dödad.
Ja.
Sen har jag en liten utläggning om kalendariska frågor kring talet 13. Jag vet inte om det är läge.
Kanske att vi spar den.
Ja, tack.
Har den som en cliffhanger i Jonathan.
Ja. Hörrni, Institutet för språk och folkminnen samlar in fakta om traditionen vardagsliv i Sverige. Och i deras arkiv finns det då råd. Jag kan ändå dela med mig av det, inte för dig du Eska, för du behöver ju inte det.
Jag står över.
Men idag byter vi oss ju inte jobb.
Nej, det gör vi inte.
Bliv vid din läst.
Okej.
Okay. Flytta ej.
Nej.
Det har ni inte heller planer
inte
på.
Inte gjort.
Nej. Inte resa, ska vi inte göra. Nej. Anordna inte dop, Camilla.
Nej.
Det är ingen som gör kanske på.
Inte på en fredag, sällan.
Och sen ska man då heller inte ge bort pengar.
Okej.
Så
varför
sitt,
då?
Sitt på det vet ju inte
det
jag.
Det är ju tur för den som får dem.
Ja, det är någonting som inte man ska göra, det sägs det. Okay, sen gammalt. Okay. Hörrni, men att sluta skolan för sommaren, det är i alla fall inte något man kan förknippa med otur. Har ni klarat av det ni ska? Avslutningar, studenter, annat?
Studentmottagning ska jag gå på ikväll.
Men inte någon egen?
Nej.
Nej, jag har varit också på några studentmottagningar, men nu var det 2 år sedan jag hade min dotters studentmottagning.
Ja, och mina barn har flyttat hemifrån alltihopa, men däremot har vi lånat ut trädgårdssoffan till grannen som har studentkalas. Ja.
Den lär du aldrig få tillbaka.
Nej.
Hel.
Inte i någon vidare skick, nej.
Hörrni, när det kommer till barn nu så satsar ju barnprogrammet Sommarlov, ni har inte så små barn nu, på SVT, men de försöker ju få barnen att släppa paddan och skärmen och leka som barn gjorde förr i tiden.
Ja.
Och det ska cyklas och testas nya grejer, spelas schack och annat. Tycker jag låter trevligt.
Verkligen.
Kan ni tänka ett sånt sommarlov, ett sånt ledighet?
Det är det jag planerar.
Berätta.
Ja, men bada, flytta stenar, spela brädspel, såna där grejer.
Flytta stenar?
Ja, men det är min sommarhobby. Flytta tunga stenar från ett ställe till ett annat.
Alltså bygga mur, eller?
Ja, men så här, den här stenen skulle kanske vara fin om man la den där.
Det där påbörja... är så mycket Mumindalen,
Camilla. Påbörja en mur, kanske ta en paus, lämna den till 2 år senare, sådär.
Mysigt. Är du aktiv eller ligger du och läser?
Alltså, min sommarplan är ju då efter en säsong av läsande att jag ska stänga in mig i ett mörkt rum och bingea alla serier jag har missat. Jag har inte hunnit se White Lotus senaste säsongen till exempel.
Oj.
Jag var också lite sugen på att se om Game of Thrones.
Mm. Ja. Det blir inga böcker för det känns för mycket jobb, eller?
Ja, men det brukar vara, jag brukar ha ungefär 2 veckor då jag inte läser som något slags
rening. Rimligt.
Och sen blir jag ju sugen igen och då brukar jag läsa om saker.
Och Jonathan, är du ute och gräver något?
Nej, alltså är det någonting jag inte tycker om att göra på fritiden så är det att gräva.
Det kan man förstå.
Jag blir utkommenderad att flytta buskar. Det motsvarar det här stenflyttandet. Ja. Det visar sig att busken står 2 decimeter fel.
Ja.
Och det där innebär då en helt ny grop och att skotta upp den gamla busken och så vidare.
Ja. Ring in mig.
Jag ska lägga in en sten.
Ja, det skulle man också kunna göra. Men jag är övervakad tyvärr.
Ja. Hörrni, sommarsemester har vi snart. Några av oss i alla fall. Och några knegar på. Och det ska du få göra nu till en början. Allra först här, Camilla, varsågod, ordet är ditt.
Tack. Precis, vi går mot semestertider. Och vi kommer därmed att hamna, många av oss, i situationer som liksom ligger utanför ramarna för vardagslivet. Och med det följer naturligtvis nya konstellationer av människor, nya platser kanske, nya förhållningssätt, sånt som inte är till vardags. För en tid sedan så såg jag en filmsnutt från ett semesterparadis där en hord strandklädda vuxna människor står innanför en glasdörr på ett hotell och tränger sig och nästan klättrar på varandra, ungefär som att det var en getingsvärm efter dem, som att de flyr från någonting. Men sen när glasdörren öppnas så rasar och rusar de iväg för att säkra sig det antal solstolar med havsutsikt som de anser sig ha rätt till för sig och sina familjer.
Är det de där olagliga handdukslämnarna?
Ja, paxat.
Och nu har man då på semesterorter i Spanien och Grekland infört böter för de som gryningspaxar eller handdukskingar solstolar.
Vi konstaterade faktiskt förra veckan i Spanarna att det är ett väldigt svenskt beteende som man tar med sig utomlands. Det är väldigt svenskt.
Blir inte tyskarna beskyllas för det?
Säkert också. Ja.
Men nu kommer det att kosta 2500 kronor att göra det i Spanien någonstans. Och i en stad så har de bestämt att de beslagtar allt som läggs på stranden innan 9:30.
Det här är så spännande. Alltså för vår enorma respekt för paxandet, den är ju lite oförklarlig. Men stark.
Stark, mycket stark. Ja. Ja. Min
spaning
idag...
Oj, här ligger en handduk. Då kan jag absolut inte sätta mig på den här platsen.
Här ligger en halsduk utbredd över fyra platser.
Men vi respekterar kösystemet också. Ja, det gör vi. Och det där införde man väldigt medvetet på 1840-talet i Sverige.
Ja, det håller i sig.
Ja,
så att, starkt.
Men min spaning idag kommer att handla om vett och etikett. Mm. För jag undrar hur det kommer sig att de här människorna i övre medelåldern har fått för sig att det är rimligt att göra så här. De verkar liksom ha tappat bort sig uppförandemässigt på något sätt. Och jag har inte varit på en sån semester, men jag vet inte själv hur jag skulle lösa det här dilemmat. Liksom kombinationen extrem längtan efter bästa solstolen kontra jag är inte ensam på den här platsen.
Plus att man vill sova ut.
Man vill också sova ut, ja precis. Och äta all inclusive frukost.
Ja. Mm.
Mitt första exempel är på saker som kommer att påverka vett och etikett är att det handlar om livslängd. Eftersom vi lever längre idag än vi gjorde för kanske 100 år sedan eller 50 år sedan, så kommer vi flera gånger under ett livslopp så att säga att behöva ta reda på vilka nya etikettsregler som gäller i världen.
Mm.
Det som var oerhört viktigt för min mormor är helt oviktigt för min dotter till exempel. Det är ju naturligt.
Mm.
För min mormor skulle dörren hållas upp för hon var kvinna. Stolar skulle dras ut. Barn skulle synas men inte höras. Man hade nylonstrumpor på sig när man rörde sig på offentliga platser oavsett väder.
Mm.
Man kunde liksom inte visa hud på det sättet. Så är det inte längre, men jag klev rakt i ett annat klaver för en tid sedan. När jag utgick ifrån att två unga människor i kyrkan ville bli tilltalade med "Hallå tjejer!" Ja. Det ville de inte. Den ena vände sig mot mig och sa, jag betraktar mig själv som en pojke.
Oj, ja.
Mm.
Och jag håller på att plugga in nu vad som är lämpligt att säga. Så gammal är jag. Hur man kan göra, vad man kan säga för att inte stå där med skägget i brevlådan och känna sig som en puckofossil, samtidigt som man liksom har sårat någon annan eller gjort någon ledsen, bara för att vi är olika generationer. Så jag är i studier nu.
Vad föreslog de? Sa de något?
Nej.
Nej,
nej, jag blev så skamsen.
Hallå där, kanske.
Ja, men hallå där kanske räcker. Punkt. Ja. Istället för
det låter lite polisiärt.
Ja.
Hallå där!
Ja, nej, men jag får jobba på något annat sätt och tilltala människor. En annan faktor att betänka när det gäller vett och etikett är naturligtvis kulturella skillnader. I militära kretsar så stöter man ibland på andra länders motsvarigheter. Och kommendörkapten Anders Hörnfält säger i en artikel i tidningen Reservofficeren, som ni väl läser.
Ja, ja.
Ja, där säger han så här. I flottan säger vi att det aldrig är fel med en dubbelknäppt kavaj.
Mm.
Det tycker jag är så tydligt.
Livsvisdom. Mm.
Ja, och ni ser vad jag har på mig idag.
Visst, du har tagit till dig detta.
Ja. Men etikettsregler kan ju vara olika inte bara i förhållande till andra länder utan också mellan stad och land. Enligt Edvard Bloms etikettskola finns det skillnader när det gäller att komma i tid. I en artikel så säger han så här: I urbana miljöer är det ofta accepterat att dyka upp senast en kvart efter överenskommen tid, men inte var 5 minuter för tidig. På landsbygden är det helt okej att anlända en kvart för tidigt, men inte valsa in i farstun efter det klockslag man blivit inbjuden till. Mm. I det här avseendet är jag alltså en landsbygdsmänniska, och det tror jag Jessica också är.
Jag med. Ja. Fast jag har ju ett problem med att jag är sjukligt punktlig. Jag är inte tidig
heller. Du är
heller.
Inte tidig.
Jag kan inte komma annat än på utsatt tid.
Det är
jag vet att det är obehagligt. Jag vet att jag är hemma hos när man är så här prick klockan 8 ringer på dörren. Det är inte okej.
Okay. Men vill du ha det så att man kommer?
Nej, jag försöker själv i alla fall se ut som att jag är skön och avslappnad, men det är jag inte. Jag är jättespänd.
Det ger ju intrycket av att man har stått utanför ytterdörren en lång stund.
Det gör och ju det, ja. Ja, obehagligt.
Ja.
Ja, förlåt, men Lantis låter jättemycket bättre
än att vara sjukligt punktlig. Jag kommer väldigt mycket för tidigt. Mm. Och det har hänt inte sällan att jag liksom hasar mig längs väggen utanför någons dörr och sätter mig på golvet i trappuppgången. Och det brukar oroa grannar som kanske ska gå ut och slänga sina sopor. Men vad ska jag göra? Mm. Jag är för tidig. Mm. Och jag törs inte ringa på. Mitt tredje exempel på saker som påverkar vett och etikett framöver, det är ju naturligtvis tekniken. Behöver jag säga mer? Jag är helt lost bland plattformar och format och chattbottar. Och don't get me started om hur inställsam ChatGPT kan vara.
Mm.
Jag fick senast idag svaret: vilken intressant och djup fråga du ställer.
Mycket feedback. Men
ja,
säger,
mycket
blir det mer och mer
feedback. Och jag har på riktigt suttit och känt mig smickrad av ChatGPT. Samtidigt som jag kan vara oförskämd mot en livslevande människa för att jag har trott att man ska vara fåordig och lite snärtig på något socialt, i något socialt medium. Så att jag är helt borta liksom. Eller i sms. Jag skriver ofta sms ungefär som jag skrev handskrivna brev när jag var 15.
Långa.
Jag vill säga, hej Kattis, hur mår du? Jag mår bra. Och sen avslutar jag med någon så här avskedsfras och så mitt namn.
Vad fint.
Ja, men det... Ja. Men mina unga kollegor har sagt att mina sms är gulliga, och jag förstår nog vad de tänker. Mm,
det är bra. Nej, men jag pratade om det för några veckor sedan, för jag har ju lärt mig att man inte får skriva punkt i sms till ungdomar, därför att de anser att det är kränkande, att man har arg ton.
Nej,
jag avslutar tvärt.
Sätter man om man skriver så här: jag kommer hem vid 5 punkt, då uppfattas det som en anklagelse.
Nu, bra att veta.
Verkligen.
Nu spökar det här. Spökar. Jag måste säga till lyssnarna att det blinkar faktiskt
blinkar
här inne.
Blinkar lamporna.
Jag säger ingenting.
Nej. Fredag den
13.
Vi såg det allihopa. Just det. Så när det gäller vett och etikett så har vi mycket att lära oss när det gäller det digitala landskapet. Eller i alla fall jag har det. Och vi fick ju en kraschkurs i digitala möten under pandemin. Och vi fick också helt nya förhållningsregler till andra människors kropp. Och jag lärde mig dem, tror jag. Så jag vet att det inte är omöjligt att lära gamla hundar att sitta. Men om vi vill vara lite i framkanten då, inte så hopplöst efter hela tiden, när det gäller det nya vettet och etikettet, så är min slutsats den här. Enligt alla artiklar som jag har läst drar jag slutsatsen att i framtiden kommer det här att ha mobiltelefonen synlig på bordet eller i handen, det kommer att vara som att lägga upp ett par svettiga fötter på middagsbordet om man är bortbjuden. Mm. Alla säger det som är bra på vett och etikett. Att titta i mobilen eller prata i den inför andra, det kommer att vara som att peta i näsan. Sånt gör man ensam. Och när det gäller de här galna människorna innanför glasdörrarna på hotellet, de tror jag alltid kommer att finnas.
Paxarna.
Mm. Och kanske är det de som driver den tekniska utvecklingen framåt. För jag är helt övertygad att inom kort så finns det någon lösning med QR-koder och bokningssystem för de där stolstolarna. För oss andra som är på väg ut i sommaren, det verkar finnas två saker som inte någonsin förändras inom vätten och etiketten. Och det är tvätta händerna och vara vänlig. Mm. Och det må vara fel att komma för tidigt till en middag, men det är aldrig fel att ha en dubbelknäppt kavaj. Det tänker jag klamra mig fast vid, som om det vore den sista droppen vatten, som man skriver och heter den. Ja. Resten inför sommarens vett och etikett, det får vi liksom lista ut efter hand.
Famla i mörker.
Famla i mörker. Tack och förlåt.
Ja, här har vi spanarna och vi är full gång att prata vidare här om vett och etikett, vilket ju är väldigt spännande. Men man kan gå säker i framtiden om man bara har en dubbelknäppt kavaj i alla fall.
Ja, det vet vi.
Och att vi är snälla och tvättar händerna. Och sen får man lite grann leta sig fram i detta svåra landskap framöver. Och nu så är det din tur, Jonathan.
Ja, tack. Och jag måste säga att jag måste göra er, om inte besvikna, så överraskade. Därför att jag tänkte spana om vett och etikett.
Nej, det är roligt.
När du skojar nu?
Nej.
Nej, men det är fantastiskt.
Jag skojar aldrig.
Nej, det vet jag.
Och då kan jag säga, men jag specialiserar mig.
Ja.
Så att jag tar de första 500 åren.
Perfekt.
Och fokuserar på brevväxling.
Åh.
Bra.
Ja. Och då kan det vara brev utan lump av cellulosa. Det kan vara elektriska brev. Och jag kanske får in lite mobilsamtal också.
Flott.
Ja, och nu är det ju så här att jag har vaknat ur ett sängliggande som innebär att min röst har blivit väldigt sensibel. Så att jag ska bara göra en liten trumpetfanfar här i bakgrunden.
Ett ögonblick. Varsågod. Så ja, en liten man cold.
Ja, tack. Ett mycket svårt lidande ligger bakom det där ljudet. Jo, jag börjar naturligtvis då med Gustav Vasa. Han brevväxlade personligen med sin personal runt om i Sverige. Och han blev väldigt lätt irriterad när de inte skrev tillräckligt ofta tillbaka. Han var en känslig brevkompis.
Men alltså brevväxla i bemärkelsen, vad skrev han där? Order och sånt? Eller?
Ja, och han ville ha in uppgifter då om antalet kor man hade beslagtaget och lite annat och sådär.
Men det var inte, hej, hur mår du? Jag mår bra.
Nej, ja, han hade ju sådana brev också. Hans familjebrev finns ju bevarade då. Han är orolig över barnen och vill att de ska äta frukt och lite sådana där saker. Men i det här brevet då från 1558 som han skickade till en skrivare, så, som inte hade hört av sig på riktigt länge, så undrar han hur det var med honom. Antingen du kommit in i något berg och där blivit förhållen en tid lång, eller och att några kärringar hava dig så trollat att du har mist antingen minne eller själ och förnuft, eller också att du icke mera varken kan tala eller skriva. Och så får skrivaren en tillsägelse och kungen avslutar med: därefter må du veta att rätta dig.
Refs och rätta ting.
Ja.
Alltså Gustav Vasa på Twitter.
Oh.
Ja, men han är helt... Och nu var jag tvungen att komprimera det här brevet. För att det handlar om att sy igen munnen och klippa av fingrarna. Har du råkat ut för det för att du inte kan skriva eller tala eller någonting?
Men det här, det här skulle man vilja kopiera. Det är ju faktiskt de som tar lång tid på sig att svara. Man
och grejen är att...
Det finns ju ett Twitterkonto med Shakespeares förolämpningar. Alltså alla förolämpningar ur Shakespeare. Man skulle kunna ha Gustav Vasa. Kränkningar också.
Otrevligare man får man leta efter. Och det intressanta här är också då att han är ju egentligen inte arg i första hand, utan han är aggressivt ironisk. Ni vet det där att han gör sig rolig på och ungefär som när en chef drar ett skämt på lunchen på någon annans bekostnad och alla måste skratta.
Ja, otäckt.
Det är den här ledarpositionen då som kan missbrukas. Och från Gustav Vasa går vi till ytterligare en person från förra årtusendet, Ulf Lundell. Han skrev ett ganska känt brev till en recensent som låter ganska inkännande när man börjar läsa. Lilla gumman, hur är det fatt? Har du alldeles kissat på dig den här gången? Och så avslutar han med: saknas pojkvän. Och det här kan man ju då tycka, oj vilken gullig kille som känner in där och försöker vara lite följsam. Men jag kan då med min fingertoppskänsla då avgöra att det här är förmodligen ironiskt och sarkastiskt.
Jag tror att du har rätt.
Ja, tack. Ja. Jag fick tänka länge där. Men
Jonathan.
Ja, tack. Det intressanta är då att det fanns en etikett att förhålla sig till längre tillbaka i tiden, som försvann sen med du-reformen och så vidare. Och jag måste bara berätta ett barndomsminne eller ett ungdomsminne, därför att jag tillbringade mina somrar på Riksarkivet och skaffade mig en ganska blek och konstnärlig hudfärg, alla kameliadamen. Greta Garbo slängde i väggen. Och så satt jag där och läste gamla brev och så hittade jag ett från 1680 där estlandssvenska arrendebönder skrev till kung Karl den XI och klagade på godsägaren Axel Julius de la Gardis grymhet. Och jag vill bara säga det, akta er för de la Gardis. Det är inte bra folk.
Inte?
Nej. De har ett oförtjänt gott rykte. Bönderna avslutade sitt brev så här, och lyssna nu. Aller under dån ödmjukaste och fotfälligaste tjänare, kallar de sig själva. Mm. Dels det här, aller under dån ödmjukaste, och sen att de inte bara fotfälliga, att de faller till hans fötter, utan de är de fotfälligaste.
Mm. Väldigt, väldigt undergivna.
Ja.
Mm. Men också, det är vackert språk, det måste vi väl säga.
Ja, och det är inte,
såvida inte de var ironiska.
Jo, så, det kan man ju gott tänka sig. Ja. Mm. Och sen tror jag att skrivaren hjälpte dem med det här då. Och jag tror framförallt att de var pragmatiska. De visste vad som gick hem hos kungen helt enkelt. Och att,
fjäsk.
Ja. Och då så kom då du-reformen. Och nu hoppar jag snabbt över till samtidsexempel. Och mitt första exempel då, det handlar om Uppdrag granskning. Ni har säkert sett det här på SVTs nyhetssida, hur de har uppmärksammat hur en dotter blev omhändertagen av förvaltarskapsfirman Opsio. Och när mamman efter 3 år ringer och frågar förvaltaren om hon kan få träffa sin dotter, så säger förvaltaren: jag får önska dig en fortsatt fin dag. Och sen, klick, lägger hon på. Och när mamman senare ringer från ett annat nummer händer samma sak, fast förvaltaren skippar fortsatt fin dag, utan säger bara: jag får önska dig en fin dag. Klick! Och samma sak när Uppdrag granskning ringer upp: jag önskar dig en fortsatt fin dag. Klick! Och det där, den där vänliga hälsningen då, som är ju ganska trevlig, den känns lite malplacerad i sammanhanget. Ja. Och där får man också intryck att här handlar det om någonting annat. Och sen har jag själv då personlig erfarenhet, men jag har andra exempel också. En otroligt irriterande hälsningsfras som jag i alla fall hakar upp mig på. Bland annat en mejlväxling med en journalist som spred konspirationsteorier som jag och andra försökte motverka. Och vi hade en ganska frän mejlväxling. Men hur otrevligt det än blev envisades den här personen med att avsluta alla sina mejl med: allt gott! Mm. Ja. Och det var ju uppenbarligen inte sant. Han ville ju inte det minsta gott. Att komma dragandes med allt gott är ju snarare en lögn och ett exempel på någon form av härskarteknik.
Ja, och är aggressivt.
Ja. Och just hälsningsfrasen allt gott verkar booma just nu bland sliriga personer. En författarkollega till mig hamnade i en situation där en uppdragsgivare betedde sig bedrägligt. Och när hon vänligt upprepat skrev och bad dem förklara sig, så fick hon om och om igen bara svaret: det där är ett missförstånd. Och naturligtvis, allt gott! Och nu i veckan så önskade Donald Trump Elon Musk gott då. Ni kanske känner till att de bråkade en del med varandra. Mm. Och sen förklarade då Donald Trump att jag önskar honom allt gott. Actually, very well. Faktiskt, allt gott! Och där har politiska bedömare varit helt eniga. Det där var mer eller mindre en dödsdom som han kom då med allt gott. Mm. Och nu har jag pratat så snabbt så att jag är framme vid...
Ja, men du kan ju utveckla länge nu om framtiden, för vi är ju jättenyfikna.
Ja, jag kanske kan ta upp det där med kalendertalet och 30.
Jag satt just och tänkte på det. Men, man är ju nyfiken.
Ja, men jag tar och spanar in i framtiden först i alla fall då. Mm. Och det är det här, att jag tror att vi har en pågående inflation av överdrivna hälsningsfraser. Och de drivs på dels av folk som är inkompetenta och ganska oärliga, alltså sliriga, moraliskt sliriga, att de försöker smita undan genom att ösa beröm över folk eller önska dem någonting gott och så vidare. Det handlar om att dölja sina egna avsikter eller att man inte riktigt klarar sitt jobb då. Och det här är ett ganska effektivt sätt att smita undan ansvar, och jag tror att den här trenden får extra skjuts av alla telefonbedrägerier. Alla vänliga människor som ringer och talar om att man har ett miljonarv att vänta om man bara skickar sin bank-ID-kod och lite annat. Så att det här kommer fortsätta öka lavinartat. Och jag säger så här då: lita aldrig på någon som önskar er en fin dag eller allt gott. Det betyder inte att vi ska gå tillbaka till Gustav Vasas och Ulf Lundells sarkasmer. Man behöver inte vara otrevlig. Men sluta med falsk vänlighet. Nöj med hälsningar. Hej då,
Vi hörs. Och sluta omedelbart med allt gott. Annars har snart allt gott åt helvete. Hej då!
Vid spanarna och vad fina Neva Tots i bakgrunden här, Tillemans. Och vi har hört Jonathan prata nu också om vett och etikett. Ni krokade arm lite i det ämnet, det är alltid spännande när man har great minds.
Great minds.
Ja. Får jag bara lägga till en sak, och det är att naturligtvis finns det väldigt många fina och goda människor som säger allt gott av ren slentrian.
Ja, och vi satt här i, när vi lyssnade på musiken lite. Och skämdes för både alla tre. Ja,
vi vittnade om att vi var allt gott människor.
Ja. Och vi är inte, i alla fall inte ni härska tekniska, inte som jag upplevt saken.
Jag måste säga att jag råkade manipulera en telefonförsäljare igår. Det var inte riktigt meningen, men hon ringde och var telefonförsäljare, och så sa jag så här: nej men vet du, förlåt, jag väntade ett annat samtal som jag trodde att det var nu. Och då så säger hon så här: jaha, nej men ursäkta, det var ju verkligen inte mer. Ja, nej men vet du, det gör ingenting. Nej, men... det är helt okej. Och sen la hon på.
Kill them with love.
Ja, jag har upptäckt en ny teknik.
Men, jo, men om du använder det mot ondskan, om vi nu utgår från en telefonförsäljare, då är det okej. Okay.
Ja, det var det ju.
Jag brukade spela upp dödsscener när folk ringde.
Att du dog?
Jag säger nej, och så lär på luren.
Vad fruktansvärt.
Ja, förlåt. Ja,
snacka om att mästra. Men vi fick ju höra här att Vasa ska man inte vara ovän med, eller skulle.
Nej.
Och kanske inte heller Lundell. Men då att det här kanske är nya sättet att liksom sätta dit någon, det är att vara vänlig.
Mm. Ja.
Alltså loss hitta på vänlig.
Och det gör att vi genuint vänliga människor, dit vi alla hör.
Ja.
Vi måste bli lite mera...
Vad ska vi göra då? Ska vi ropa vara som nu, Camilla? Hallå tjejer!
Tjena tjejer!
Tjena tjejer! I dubbelknäppt kavaj.
Ja. Okay. Och tvättade halsar.
Ja. Okej, okay, Jessica. Varsågod, scenen är din.
Tack. Ja, men numera så vet ni ju att jag ofta tar en förlaget och tittar på skräp-tv så att ni inte ska behöva göra det. Mm. Och på sista tiden har det blivit en hel del kärleksreality. Det förvånar ju inte någon. Jag har ju pratat om det här innan också. Men det har varit Gift vid första ögonkastet. Inte bara den svenska versionen utan den australiska och den brittiska.
Den brittiska har fått mycket beröm.
Ja, de är ju hardcore, vad kan man säga. Love is blind och Love Island och så vidare i all evighet. Och visst, längtan efter kärlek och svårigheten med att upprätthålla den, det är ju inget nytt. Men en sak som ändå är ny och som har exploderat de senaste åren är det som på engelska heter therapy speak, alltså terapijargong. Och det syftar då på en överanvändning och framförallt felanvändning av olika termer från klinisk psykologi. Och resultatet är då att helt vanliga, banala små missförstånd blir till jättestora, olösbara personliga problem. Ett exempel som det skrevs väldigt mycket om för några år sedan var när ex-flickvännen till skådisen Jonah Hill, vet ni vem han är? Han
spelar
Wolves of Wall Street och 21 Jump Street och så. Hon publicerade ett meddelande som han hade skickat till henne där han beskrev sina boundaries for a romantic relationship, alltså de gränser han hade satt upp för kärleksrelationer. Och där ingick bland annat att hon inte fick lägga upp bilder på sig själv i baddräkt, hon fick inte vindsurfa med män och inte ha vänner som han inte hade godkänt. Och det här är ju någonting som med annan psykologisk terminologi skulle kunna beskrivas som känslor känslomässig utpressning eller psykisk misshandel eller bara rätt och slätt förtryck.
Ja, ett sätt att uttrycka det. Ja.
I vilket skede fick hon det här? Alltså var det i början av relationen eller var det...
Ja, men jag tror att det var ganska tidigt i relationen när han hade upptäckt att hon gjorde såna här förbjudna saker som att lägga upp.
Men Jessica, är det inte ganska vanligt i många av de här serierna att de sätter upp de här gränserna?
Jo, de sätter upp jättemycket gränser. Alltså, de håller på. Mm. Och så rättfärdiga de allt det här med just den här terminologin. Och enligt då American Psychology Association så är de begrepp som oftast felanvänds är trauma, trigger, gränssättning just, otrygghet, gasljus och narcissism. Och jag skulle själv då vilja tillägga efter intensiva studier av kärleksdokusåpa begreppet min sanning. Mm. Och nu förminskar du mig. Och en psykolog som skrev om det här fenomenet i The Guardian sa att allt det här terapisnacket egentligen bara kan sammanfattas så här: kompromissa aldrig, var ohyggligt självupptagen och om en person ger dig minsta lilla obehag, dumpa den omedelbart. Mm.
De tre fundamenten för kärlek.
Ja, exakt. Ja, men det blir ju lite svårt att ha relationer om det ska vara så där
kinkigt. Typ omöjligt.
Och förlåt om jag låter jättegammal nu, men vad hände med det hederliga grälet? Där två personer säger lite lagom sårande saker till varann och sen säger man förlåt och så går man vidare. Mm. Det är helt försvunnet. Ja. Men man undrar ju också, vad händer med terapin då? När inte bara terapeuten utan också klienten, som det heter numera, använder terapijargong. Blir det inte väldigt förvirrat då? Alltså bara något slags hopplös, känslomässig maktpingis. En terapeut som frågar, ja, och hur får det dig att känna? Och en klient som svarar, alltså nu känner jag att du manipulerar mig. Det här är inte ett tryggt rum längre.
I'm holding my space.
Yeah. Så jag tror att terapin kanske måste hitta nya vägar. Och det är vad min spaning handlar om idag. Jag vill hänga kvar lite grann i kärleksrealityn. För i Love Island, som är den mest basala sortens kärleksdokusåpa, alltså som väldigt kort går ut på att folk ska bli ihop, det ska kännas äkta, annars röstas de ut. Men där har de en grej som kallas för sanningscykeln. Mm. Och det är precis vad det låter som. Det är en träningscykel som ibland plockas in och så får en deltagare sätta sig på den och cykla. Och så får de andra deltagarna ställa skarpa frågor. Och så svarar cyklisten antingen ja genom att ringa i ringklockan eller nej genom att tuta i en tuta.
En modern sanning och konka, eller?
Ja, men lite så. Och då inträffar det magiska att de också säger sanningen. Hur obekväm den är.
Det är nästan lika magiskt som handduken.
Nej, men alltså, det är så märkligt. Jag tar det här en gång till för tydlighetens skull. Man sitter på en träningscykel, trampar på den, tutar nej eller ringer ja. Det finns inga lögndetektorelektroder, inga tvångsmedel. Ändå är det här som de avslöjar att de kanske är kära i någon annan än den de är tillsammans med, att de har varit otrogna eller på andra sätt svikit och bedragit.
Det är intressant. Men har du något med att de är fysiskt aktiva? Det är
alltså, liksom, att de blir kroppen...
väldigt intressant teori.
Ja, så att det är undermedvetna på något vis går ut i fingrarna.
Mm. Ja. Det, nej, men det kan, så kan det verkligen vara. Det kan också bero på att deltagarna inte alltid är jättesmarta och att de på riktigt tror att sanningscykeln är någon slags mobil sanningsserie.
Ja, eller de kan inte ljuga och cykla samtidigt.
Nej, lite så. Det är också en väldigt bra teori. Ja, men jag tänkte annars att de kanske bara är trötta på att trassla med terapitermer och emotionellt undvikande. Att de är så utmattade av det. Att liksom få tuta sig fram bara till sanningen är en enorm lättnad. Mitt andra exempel på en ny terapiform är något slags KBT Tamagotchi som min dotter visade mig. Jag såg väl förmoloken ut bara. Det är en app där man får ta hand om en pytteliten animerad pingvin. Mm. Jag tror att den egentligen är till för barn som lider av psykisk ohälsa. Men den fungerar alldeles utmärkt om man är en lite hängig vuxen också. Man skriver in några dagliga mål. Det behöver inte vara några stora grejer. Det kan vara sånt som att kanske ta trapporna istället för hissen. Eller bara gå upp ur sängen. eller kanske dagligen säga namnet på en person som bryr sig om en, eller att inte undergångsscrolla på telefonen innan man somnar. Alla de här målen har jag själv. Små snälla saker som man kan göra för sig själv. Eller snarare så här, när man inte längre orkar göra små snälla saker för sig själv, då kan man göra dem för sin pingvin. Och för varje mål som man uppnår så får man poäng. Och med de poängen kan man köpa kläder till sin pingvin, som koalatofflor eller små mössor. Eller så kan man skicka ut den på äventyr till exempel Brasilien, där den får lära sig grejer om, ja, men kanske saft, om den tycker det är gott eller inte. Eller så kan man möblera rummen där de bor i och så.
Alltså de lär sig något om saft i Brasilien?
Ja, ofta är det. De har blivit tillfrågade någonting av någon annan och så undrar de lite och så svarar man på det. Ja. Ja. Och det kan ju låta otroligt mesigt där, men det är faktiskt ganska effektivt.
Men vad är det som den vanliga Tamagotchen, att den dör om,
nej,
man inte tar hand om den?
Nej, nej. Ingen dör. Ingen far illa.
Bara små psykiska utan det bara, problem kanske.
Ja, utan det är bara små snälla saker som händer. Mm. Men alltså, jag vet inte hur många djupa andetag jag har tagit eller trappor jag har gått i, bara för att kunna ge då min ångestpingvin en liten blomma eller en ny väst.
Ja.
Alltså, det är terapi som lek, ja, helt enkelt. Ja, ni förstår, ja, hur gärna man vill vara, kanske inte bra för sig själv, men man vill vara bra för sin pingvin.
Mm.
Och mitt sista exempel har inte hänt än, men Bokmässan gjorde ett pressutskick nyligen där de efterlyser par som kan tänka sig att ta terapi inför publik.
Mm.
De skriver så här, parterapi live kallas det. Det är ett unikt seminarium på Bokmässan i Göteborg där ni får gå i parterapi inför publik. Ni får professionell hjälp av erfarna psykologer i ett tryggt och respektfullt format. Alltså, det där trygga och respektfulla formatet, det innefattar då 200 personer som tittar på. Och det behöver inte vara dåligt. Alltså, det behöver inte vara det. Jag kommer återkomma med facit i september. Men terapirummet har jag i alla fall alltid tänkt är ett tryggt rum, just för att det är ett ganska stängt rum där det som sägs kanske inte kan sägas inför vem som helst.
Och ingen berättar om det sen.
Jag har ju alltid trott att det är själva grejen, tystnadsplikt och sånt där.
Som här.
Men terapi inför bokstavligt talat öppen ridå, det verkar vara något slags naturlig följd kanske av vårt terapiriserande av vardagen. Själv hade jag rekommenderat en sanningscykel, men vem vet, det kanske funkar. Jag kommer också ihåg att jag läste Freud någon gång, han gjorde sån här... han studerade hysteri, då åker han ju på semester någon gång, men träffar på en väldigt mologen flicka någonstans i Alperna och så tar han sig an hennes fall, för han är så nyfiken på hur det är att göra analys på 2000 meters höjd.
Ja.
Du tänker att det är också en ny terapiform. Mm. Ja.
Syrebrist? Eller?
Syrebristterapi.
Ja, varför inte? Ja. Det kan vara en. Men det som är den gemensamma nämnaren för alla de här exemplen som jag har nämnt, det är ju publik. Att någon tittar på.
Mm.
Alltså pingviner, dokusåpadeltagare eller ett fullsatt seminarium på Bokmässan. Det känns lite nytt.
Verkligen?
Mm. Ja, jag har ingen svar på de frågorna alls. Men jag har en framtidsvers. Ja. Blev inget som du tänkt? Har du gått in i en vägg? Eller känner du dig kränkt av ett Twitterinlägg? Eller är du bara mald i din dagliga grottekvarn? Kanske blev du tragiskt bortvald av ditt sårade inre barn? Alltså, jag tror på terapi och på att sanningen ska göra mig fri. Men det ligger en trigger i terapi utan empati. Så kanske är det ändå ett trick, ett av de stora terapiframstegen, att få vila i andras blick istället för sin egen. Och det är kanske nyckeln till att lösa vår problematik. En tur på sanningscykeln och terapi inför publik.
Åh, Jessica, vad fint! Är tiden, alltså psykologernas tid är ute, är det detta du
alltså,
säger?
Nej, men jag tror att de måste byta förhållningssätt eftersom alla numera är amatörterapeuter och har ju, ja, men på något sätt kidnappat det här språket, inte för det godas utan faktiskt för att själv göra mig skyldig till detta, liksom bara vältra sig i sin egen narcissism. Här är mina gränser dragna och...
jag tänker på, jag har ju hört talas om folk som grälar. Och där sker det ofta att man säger fullständigt vansinniga saker till varandra som inte stämmer. Du ska alltid eller du gör aldrig och så vidare. Mm. Och det här låter som att man flyttar över grälnivån på terapinivån. Att man sätter igång och är lika...
Ja, det är ju ett undvikande av konflikt skulle jag vilja säga.
Och det låter ganska outhärdligt. Jag tänker, bikten är ju inte så stor inom den svenska kyrkan. Men kan du tänka dig då? Ja, kan det vara till cykels? Mm. Jag tycker det kan vara
inget omöjligt.
Biktcykeln. Man tutar och plingar.
Själv, eftersom jag inte är någon hurtigbulle, så föredrar jag bikt en soffa eller en fåtölj.
Ja, sittandes.
Ja. Men jag ska inte vara den som är den. Nej. Vill någon bikta sig på cykel så hoppar jag upp också parallellt i en egen cykelsadel.
Vad spännande. Ja, tack så mycket för de här fantastiska spaningarna i vanlig ordning tillsammans med er. Och det återstår faktiskt bara att tacka för idag. Tiden går fort när man har roligt. Mm. I panelen idag hade vi Camilla Liv och Jonathan Lindström och Jessica Jedin. Jag heter Kattis Ahlström och vi önskar våra lyssnare en alldeles speciellt mysig helg.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Ja, verkligen.
Vila och ta det lugnt och vara snälla. Och var inte så stränga utan snälla. Och dubbelknäppt. I kontrollrummet tekniker Tobbe Sjökäxet Karlsson och producent Märta Myrstener. Och sist idag, nu får han jobba igen, Tots. Han är ju ljuvlig. Mm. Tots Tillmans med Blusett. Tack för idag! Hej då!
Tack, tack!
Hej då! Hej, hej. Hej då!
Sist i Spanarna hörde vi Blueset med Tots Tillemans. Musikredaktör var Berit Nygren och Spanarna sänds första gången på fredag eftermiddagar då i direktsändning. Och du kan också lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna.
Myråveder, Johan Persson tackades av i riksdagen. Hur fin var avtackningen?
Jag tror att han fick de sämsta presenterna jag har sett någon partiledare få i sin avtackning.
Helena Isén, ska Liberalerna regera med Sverigedemokraterna efter nästa val?
Nu har i alla fall en erfaren liberalpartist föreslagit det, så vem vet?
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Vi är inne i midsommarveckan och i klassiken från kulturredaktionen som vi hör om några minuter handlar det om Tove Janssons Farlig midsommar. Först några minuter ur det senaste avsnittet av podden Mästerverken där vi får koll på den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Och det handlar om en symfoni av Gustav Mahler. Det är Lollo Kolmar och Johan Korsell som gör den här podden.
Alla Mahlers symfonier skulle jag säga handlar ju om honom. Det är ett psykodrama. Vi befinner oss i Mahlers huvud. Och han känner ju så oerhört mycket på en och samma gång.
Thank you. Okej, så var det i Mahlers huvud.
Ja, en berg- och dalbana av känslor och uttrycksbehov, begär.
Den här symfonin skriver han år 1901 till 1902.
Ja, så är det. Det är den första han skriver på 1900-talet.
Och det är fem satser.
Ja.
I tre delar.
Mm.
Det låter konstigt, fem satser i tre delar, men det kanske man inte ska förklara, utan bara...
Det får man bara köpa.
Det får man bara köpa.
Det får man tugga i sig.
Okej. Hur har han det, Mahler, vid den här tiden när han gör det här?
Ja, men han har väl egentligen aldrig mått så bra som han gör. Han står ju på höjden av sin makt och sin framgång som dirigent. Han är ju på det hela taget Wiens mäktigaste musikmänniska vid den här tiden. Han är chef på operan där och tjänar också väldigt bra med pengar. Det är ju trevligt. Mm. Och rent personligt så är han ju också nykär. För han har ju träffat och gift sig med den här unga, vackra Alma Schindler som hon heter.
Det.
Och det här kommer ju förstås att märkas i musiken. Men mer dramatiskt är ju då att han också har haft en... faktiskt nära döden upplevelsen, har förlorat mycket blod.
Oj.
Det hade kunnat sluta där faktiskt, säger hans doktor. Han hade kunnat dö.
Vad var det som hände? Varför blödde han så mycket?
Han hade hemorrojder som orsakade den här blödningen. Förmodligen någonting han inte riktigt hade tagit på allvar, men som plötsligt... hans syster kommer hem till honom och finner honom så att säga i en pöla blod och tillkallar läkaren.
Hjälp.
Mycket dramatiskt.
Och sen så hade det kunnat, alltså hade hon inte kommit så hade han förblött då.
Ja.
Lyssna på Mästerverken om Mahlers femte symfoni i vår app Sveriges Radio Play.
Klassiken. Hedvig Weibull om Tove Janssons roman Farlig midsommar från 1954.
På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
Nej, 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 nej och åter nej.
Var det så dåligt?
Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
Jag vill absolut ha med lejon.
Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
Vad menar du hexameter?
Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om Mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda Mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i Muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Ove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953, men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förolyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det är det här det handlar om också, när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede, ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Fall i midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
För mig är det en sån fin skildring för att han är ju också, han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga och hur ska han ta hand om det här och vad ska han göra för att roa dem. Röka vill de inte, som han säger. Och det där är, det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep. Att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Fall i midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
Tonen i Fall i midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger Muminmamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs. Och hur de är.
Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Fall i midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter och föreställningen blir genast mycket bättre tycker publiken när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
Nej, men dels är det ju här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och ja, queer faktiskt. Samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma. Och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här, de blir övergivna. Och då gråter snorkfröken och mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
Farlig midsommar är en kvillrande berättelse och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
Vi har vår egen inre teater, varje människa, samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Farlig midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
Det var Hedvig Weibull som gjort klassiken om Tove Janssons Farlig midsommar. Som uppläsare hörde vi Anna Yrsa Falenius. Det är dags för en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 1.
Ekonyheter. USAs president Donald Trump säger att han hoppas att Israel och Iran kan förhandla fram en vapenvila, men att länderna måste bråka klart först.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens.
Det här sa Trump i samband med att han är på väg till G7-toppmötet i Kanada. Grönland är inte till salu, det sa Frankrikes president Emmanuel Macron ikväll under ett besök i den grönländska huvudstaden Nuuk.
Greenland is not to be sold, not to be taken.
Ja, den franska presidenten rev ner applåder bland åhörarna i Nuuk, dit han kommit för att visa franskt och europeiskt stöd efter president Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över Grönland.
Let me tell you very directly that you are not alone.
Under mötet i Nuuk träffade Macron Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och den franska presidenten pratade om ökat samarbete inom ekonomi, energi, försvar, utbildning och forskning. Macron avslöjade också att Frankrike planerar att öppna ett generalkonsulat i Nuuk och att Europa är berett att investera i Grönland. Macron flyger från Grönland till G7-toppmötet i Kanada där han bland annat kommer att träffa president Trump. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Staten borde ta det övergripande ansvaret för stora industriinvesteringar, det skriver regeringens tidigare samordnare för samhällsomvandlingen i norr, Peter Larsson, på DN Debatt. Han menar att det är ett systemfel i hur ansvar, befogenheter och ekonomisk risk är fördelade, där kommuner står för stora investeringar och staten får överskottet. Ekot, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Att flytta ihop och sen komma överens om hur kostnaderna i hushållet ska fördelas. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Hur kan man närma sig den här frågan? Ja, det handlade om i Ekonomiakuten med Maja Åström och gäster om en liten stund.
Det talas om en stålrevolution i norra Sverige, men det saknas inte hinder.
President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet.
Stegra och Hybrid satsar miljarder för att få till fossilfritt stål. Men hur går det egentligen? Lyssna på Ekonomiekot extra.
i vår app Sveriges Radio Play.
Hänger kärlek och pengar ihop?
Ja, för tar du inte tag i dina pengaproblem i en kärleksrelation så kan båda två bli ett stort problem tillsammans.
Alltså i grund och botten är ju pengar ett relationsverktyg.
Att slå sina påsar ihop och komma överens om vem som betalar för vad, det är inte alltid så lätt och inget man talar högt om. Det vet vi, för vi får många mejl med frågor om just det. Hur man närmar sig sin partner i samtal om pengar. Så vi har kallat in det tunga artilleriet. Hej, konsumentskyddsekonom, Finansinspektionens Moa Langemark.
Hej.
Du flinade lite när jag sa tunga artilleriet. Och Gunnar Harrius, ekonomijournalist vid Dagens Industri. Hej, du också.
Hej. Jag bottnar i tunga artilleriet.
Jag vet.
Vad skönt att höra, Gunnar. Tack.
Själv heter jag Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Vi börjar med ett mejl från A. Hej, jag och min sambo har nyligen flyttat ihop. Hon har ett barn som hon har ensam vårdnad om. Hon jobbar på förskola som vikarie. Det är inget fast och hon arbetar cirka 2-3 dagar i veckan. Jag jobbar heltid. Våra inkomster skiljer sig alltså väldigt mycket åt. Jag drar in cirka 25-30 000 kronor mer än min sambo. Vi har ett gemensamt konto där alla pengarna kommer in. Tanken med det var att alla gemensamma kostnader skulle dras därifrån. Men jag var inte beredd på att hon skulle jobba så lite som hon gör. Med anledning av detta så vill jag inte längre ha ett gemensamt konto. Och detta har skapat stor besvikelse. Frågan är hur jag tar upp det här på ett bra sätt och utan att hon känner sig påhoppad. Jag tycker fördelningen är väldigt ojämn och detta skapar ekonomisk stress hos mig. Då jag känner att jag drar det stora lasset själv. Vänliga hälsningar. A. Moa, din första tanke?
Ja, det är ju att det här är ett väldigt känsligt ämne. Och det kan ju vara jobbigt för båda parter. Både A och A's sambo. Mm. Så att när man väljer att prata om det här, för att prata om det här, det måste man göra. Så är det viktigt att förbereda sig noga inför det här. Och också förstå att då en sambo som man möter också har massa känslor och tankar. För att vi vet ju att tankar om pengar och relation till pengar, det hänger ju ihop med massor med känslor. Det kan vara skuldbelagt, det kan skapa stress, ångest. Så det är viktigt att liksom röra sig framåt i det här och att prata om det här tillsammans och gärna så snart som möjligt. Och kanske också att ta oss för vana att göra det till en rutin att man pratar om ekonomi, kanske någon gång per år. Man kanske kan lägga in det i kalendern. För det är ju så att livet förändras och anställningsvillkor och annat kan ju ändras. Det kan komma in fler barn. Och ja, försök att prata om det här och försök att avdramatisera det.
Gunnar, vad säger du?
Ja, men jag kanske är lite hårdare än Mo här, jag vet inte. Men jag tycker att om man nu har gjort den här uppgörelsen, alltså så här, en kärleksrelation är aldrig en affärsuppgörelse, och om man älskar sin sambo så finns det alltid alla möjliga uppoffringar man måste göra här i livet när det kommer till den här typen av relationer. Alltså det kan vara uppoffringar av tid, det kan vara uppoffringar av ekonomi, och alltså, som du är inne på lite grann, Mo, jag är helt övertygad om att sambon i frågan naturligtvis känner av det här troligtvis starkare än vad A gör. Alltså för de allra flesta människorna är det en enorm stress att känna att man inte bidrar. Men så jag, så här, om man kan göra på ett känslomässigt kompetent sätt, så tycker jag man ska liksom uppmuntra och peppa sin sambo på allt sätt man kan och hoppas att hon får mer jobb. Men alltså, men om man upplever att sambon inte känner den här stressen, att hon så här, att hon coastar helt enkelt, ja, då är det ju verkligen då är man ju ett jättestort problem, och då är ju liksom alternativet att komma fram till att man värderar då de här 15 000 kronorna liksom högre än vad man gör sin sambo och separera. Mm. Och frågan handlar om hur ska man ta upp det här med henne? Och då tycker jag då är det enda man kan vara i att vara rak och säga att anledningen till att man vill göra om den här ekonomiska uppgörelsen är att man upplever att hon inte bidrar tillräckligt. Mm. Och att säga att att A's levnadskvalitet, att den sjunker till följd av hennes problematiska arbetssituation, det är inte acceptabelt. Alltså, det är en uppoffring som A inte är villig att göra. Det är det enda man kan säga, för det är det enda som är sant. Mm. Att så här, jag är inte villig att göra den här uppoffringen för dig. Och det är en hemsk sak att säga till en annan person. Problemet är ju att de har satt sig i den här situationen.
Men samtidigt kan man ju att man kanske inte behöver säga jag inte vill göra den här uppoffringen.
Men det är ju
kanske,
sant, det är det enda som är sant.
Ja, det är det enda som är sant. Man kan också säga hur gör vi, jag behöver en annan ekonomisk uppgörelse. Hur kommer vi dit? Så att du jobbar mer. Eller om det är som du säger att den här personen kanske bara struntar i att jobba.
Ja, men det är ju inte så himla troligt. Det troliga är väl att hon sliter sitt hår varje dag och tittar på räkningarna och kontot och känner att hon inte bidrar. Liksom. Mm. Alltså, och är det så, då är det enda som är sant att avvärderar
pengarna mer.
Alltså, min ekonomiska trygghet är viktigare än vår ekonomiska trygghet. Och det är inte så soft. Men liksom man får känna så.
Vad säger du, Moa? Hur tar man upp en sån här känslig fråga?
Ja, men jag tror att mycket handlar om att förbereda sig. Och precis det här, när man förbereder sig, också ta med den andra parten i sina förberedelser och vara beredd på att ens partner kommer att reagera och agera på utifrån det som man pratar om. Så förbered dig och fundera över liksom vad är målet med ditt samtal. Är det till exempel att ni ska tillsammans få en överblick över hela ekonomin i familjen och också era privata egna ekonomier? Och kanske att hitta då de olikheter som finns, som då kan handla om till exempel att man har olika inkomster, att man har olika mål och drömmar för vad man vill göra för sina pengar. Mm. Och hur man kan balansera och möta upp det här. Och sen då att gå igenom de gemensamma kostnaderna och hur de ska se ut framåt. För det är ju också en sån här grej. Säg att man har en högre inkomst och går in med mer pengar. Då kanske man också vill liksom skruva upp de där konsumtionsvarorna lite grann. Man kanske inte är så sugen på... Jag brukar själv reflektera lite grann över det där. Hur det var när man som student skulle gå och göra sitt första storköp. Och valde den här juicen. Sen fick jag mitt första studentjobb. Då gick jag upp på en... Lite mer exklusiv. Ja, fast det var ju inte premium. Men det är en juice som är lite... Den är färdigblandad. Och sen så efter det, när jag liksom kom ut i arbetslivet, och gick jag på juicen med riktigt fruktkött i. Jag är ännu inte uppe på de här färskpressade varianterna. Men...
En dag.
En dag.
Men bara du som fortsätter en liten... jobba på Finansinspektionen, då ska du nå dit.
Ja, jag hoppas det. Ja, men bara som en liten...